Ni är mycket välkomna till Studio DN. Idag om IS, Islamiska staten. Efter att ha varit i stort sett utslagna för ett år sedan är de nu på väg tillbaka, delvis med hjälp av coronapandemin. I mars förra året intog syriska styrkor stödda av USA den syriska staden Al-Baghouz. Det var, kan man säga, den officiella slutpunkten för Islamiska statens självutropade kalifat. Nederlaget började ju redan långt tidigare när IS efter brutala strider förlorade sina huvudstäder Mosul och Raqqa 2017 och 2018. Efter det övergick det som var kvar av rörelsen till terror, mord, överfall och utpressning. Men nu ser det alltså ut som om de är på väg att bygga upp sig igen.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration.
Ja, det här var alltså en triumferande, närmast hånfull Donald Trump efter anfallet som dödade den så kallade kalifen själv, al-Baghdadi, i oktober förra året. Dessutom dödades i ett par dagar efter deras talesman al-Muhajir. Välkommen DNs Mellanöstern-expert Erik Olsson.
Tackar.
Ska vi börja pedagogiskt, Erik? IS, vad är det egentligen för någonting, Islamiska staten?
Det är en sunni-extremistisk gruppering som strävar efter att upprätta ett Guds rike på jorden, alltså där Gud styr och inte folkvalda politiker eller politiska beslut. Målet är ett samhälle som ser ut ungefär som på 1600-talet efter Kristus, på profeten Mohammeds tid. Och det här vill man då genomdriva med våld.
Ja, de lyckades ju verkligen sätta skräck i världen nästan på samma sätt som covid-19-pandemin. Det förändrade ju världen under en period, inte sant?
Absolut. Jag menar, om man går 4-5 år tillbaka i tiden så behärskade IS ett territorium som var stort ungefär som Storbritannien, 270 000 kvadratkilometer, där man kallade sitt kalifat. Dit strömmade det frivilliga, bland annat från Västeuropa. Dessutom inspirerade man till terrordåd i London, i Paris, i Bryssel, många håll i västvärlden.
Men som sagt, efter enorma insatser så småningom från andra länder som lyckades trycka tillbaka dem och de blodiga striderna som vi minns, inte minst i Mosul, så, och mordet då, eller dödandet av al-Baghdadi, så såg de ju nästan ut att vara uträknade. Varför var de inte uträknade där och då, Erik?
Nej, alltså det är klart att det har varit en prestigeförlust för IS att bli av med sitt så kallade kalifat, och även att bli av med den allra högsta ledaren, kalifen. Men samtidigt så är det ju en horisontell rörelse. Ledarskapet är inte toppstyrt på det sättet. Al-Baghdadi hade ingen operativ roll i planeringen av de här terrorråden. Det finns kvar motståndsfickor, och de börjar som sagt gro igen nu.
Och vilka är det som styr idag då, efter al-Baghdadi?
Ganska snart efter al-Baghdadis död så utsågs en ny ledare. Hans krigarnamn är Abdullah Kardash. Han är en konstig blandning av gammal militär i Saddam Husseins armé. Han tillhörde det maktpartiet Baath, som är sekulärt. Det finns sådana som han, men sen finns det också sådana som är extremt vad ska man säga, ideologiskt inriktade på det här som jag beskrev tidigare, alltså sunni-extremister. De bildar en ohelig allians som tidigare har visat sig väldigt dödligt effektiv.
Och vad är det som händer nu då? För att nu har det ju visat sig att de bara den senaste tiden har utfört saker som ökar trycket, så att säga, som inte bara är de mindre terroroperationerna. Beskriv vad det är som har hänt.
Alltså framförallt i Irak, sen årsskiftet ungefär, så har terroraktiviteten ökat ganska markant. Även på vissa håll i Syrien och i framförallt synligt senast i Afghanistan, där man också har en sympatisörer. Och där har det varit två väldigt uppmärksammade dåd, dels mot en begravning och dels mot ett sjukhus, mödravårdsavdelning på ett sjukhus i Kabul.
Läkare utan gränser, där de är engagerade också.
Exakt, där man gick in och dödade faktiskt spädbarn och nyförlösta mödrar. Det här har inte IS tagit på sig, ska jag säga, det senaste dåret. Men det har all signum, alla tecken på att vara ett dåd utfört av IS.
När vi kommer tillbaka, Erik Olsson, ska vi tala mer om hur man utnyttjar covid-19-pandemin. Ja, Erik Olsson, vet man ungefär hur många IS är idag, soldater och ja, de som fightas helt enkelt?
Ja, det beräknas att det är ungefär 15-20 000 man i vapen i Syrien och Irak. Sen finns det ju som sagt sympatisörer på stora delar av världen, i Afrika, i Centralasien, i Asien, i Nordafrika. Riktigt hur många de är där är väl svårt att säga, men den hårda kärnan som finns i Syrien och Irak uppgår som sagt till närmare 20 000.
Och expanderande uppenbarligen, inte minst i Afrika.
Ja, det kommer ju rapporter om dåd där de inte har varit synliga tidigare, Mosambik till exempel och Maldiverna. Så att visst, det verkar som de sprider sin terror.
Och hur utnyttjar man då covid-19-pandemin rent konkret?
I Syrien och Irak är det ju så, de är inte särskilt hårt drabbade. De har inte särskilt många covid-19-fall eller döda. Men däremot har ju samhällena helt stängts ner. Och oljepriset har ju som en konsekvens av den här pandemin, det har ju rasat i botten. Och det är ju det man lever på, framförallt i Irak. Det här skapar ju då arbetslöshet, samhällskollaps, och det är ju under sådana premisser som IS växer till. Man växer i desperation och kaos och förvirring.
Och sen beskriver man ju uppenbarligen den här covid-19-pandemin på ett särskilt sätt i propagandan också, har jag förstått.
Ja, det heter att det är ett straff mot korsfararna, alltså de i väst som bekämpar IS. Att det skulle på något vis vara Guds straff. Riktigt om det här, vad det här har för implikation vet jag inte riktigt. Men däremot är det ju helt klart att man har gjort är på frammarsch. Tack vare denna samhällskollaps som jag nämnde tidigare. Och att till exempel USA har dragit tillbaka sina baser i Irak och även i Syrien. Delvis på grund av pandemin.
Förut så var det ju så påtagligt att man var så slug på sociala medier och utnyttjade sociala medier för sina suggestiva propagandavideor, men det har man inte lika lätt att göra nu, inte sant? Det är många som har stängt det här.
Ja, det är många av de här operatörerna, även krypterade tjänster som Telegram, som har, där man försöker hålla rent från propagandavideor och andra budskap. Och då försöker ju IS-propagandister hitta kryphål, eftersom det är mycket viktigt för dem att komma ut på det här lättillgängliga sättet. Man har använt den här ungdomssajten TikTok till exempel. Man försöker maskera sig och på olika sätt prångla ut budskapen. Mm. Fortfarande via YouTube, men det stängs. Det där har ju västvärlden, underrättelsetjänster, regeringar insett och försöker verkligen se till att det hålls efter. Så där har de ju, det är en propagandagren som delvis i alla fall är avsågad.
Vilka intressen, Erik, är det som stödjer idag, alltså, eller ser mellan fingrarna på IS? Var finns det något sånt stöd för dem, eller var kommer pengarna ifrån?
De är faktiskt självförsörjande i stor utsträckning. De får pengar genom rena maffiametoder, utpressning, illegal oljehandel och smuggling och liknande. Jag såg någonstans här en trovärdig uppgift att de drar in motsvarande 70 miljoner i månaden bara i Irak. Så att pengar har de. Och de har på kistbotten sedan de plundrade bankvalven i Mosul och Raqqa. Tidigare var det så att det fanns enskilda i exempelvis Saudiarabien som sympatiserade med deras sak. Men de har nog faktiskt skrämts bort i stor utsträckning.
Är det ett nytt kalifat de siktar på?
Det har väl inte uttryckts på det sättet, men helt klart är ju i alla fall att deras terroroperationer har ökat den senaste tiden.
Krävs det igen att USA engagerar sig på nytt, eller finns det några andra som kan stoppa dem, så att säga?
Alltså USA och den koalition som USA trummade ihop, det var ju ett 70-tal länder. Genom att dag och natt bomba IS-ställningar under flera års tid till enorma kostnader, så lyckades man till slut betvinga IS. Är det det som måste till? Ja, kanske.
Ja, finns det något annat sätt än bomber?
Alltså, som så många andra så menar jag att man måste skapa förutsättningar för unga i den här regionen, alltså Syrien, Irak, och våga tro på en annan framtid och en mera positiv utveckling. Man kanske kunde nalla av lite av alla de här pengarna som går till kriget mot terrorismen till civila projekt. Det är en långsiktig lösning, men jag tror att det är en nödvändig väg att slå in på.
Tror du att vi kommer att se mer av dem? Är det de tecknen du ser som bedömare att det här kommer, den här expansionen kommer att fortsätta? Det är det vi har sett början på nu.
Ja, nu har det ju uppmärksammats på ett sätt som det kanske inte gjorde för några månader sedan. Och vad det innebär är ju svårt att säga. Men det är ju säkert, som vi sa tidigare, att det är försvagade stater som ska bekämpa den här framväxande terrorismen. Och riktigt vad det landar och vad det hamnar i, det är ju svårt att säga.
Tack så mycket så länge. Vi får säkert anledning att återkomma till det, Erik Olsson. I Studio DN nästa gång, bitcoinbedrägerierna och pensionärerna som luras av skrupelfria svindlare. För ljudet idag stod TT Nyhetsbyrån. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.